Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 234 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 3 och vi spelar in tisdagen den 22 augusti. Agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt ska prata ner våra byggen, hur det gick här i Game Week 2. Vi ska gräva lite djupare i veckans punkter och förra veckan så gick vi igenom alla lagens matcher från Game Week 1, vad vi tar med oss. Och nu går vi över till lite mer så som det kommer se ut, där vi väljer ut några punkter, och just den här veckan ska vi bland annat kolla in lite på vilka lag som läcker allra mest. Vi ska prata lite Manchester United, vi ska prata lite Brighton om deras tillgångar och hur man tänker kring dem. Vi ska kika in lite i straffskyttarna då det händer mycket där just nu, och även spana in lite vad som händer då transferfönstret fortfarande är öppet. Vi kommer med nya rekommendationer, vi har en kaptensdiskussion för Game Week 3 och vi ska svara på era lyssnarfrågor. Men innan dess, Stefan, hur känns det? Det är ingen kanonvecka för dig.
Nej, det är en riktigt dålig FPL-vecka. Får väl glädja mig åt att Arsenal plockar 3 pinnar, men i fantasy finns det inte många ljuspunkter i mitt bygge just nu i alla fall.
Nej, 44 poäng blev det om vi summerar Game Week 2 och totalt 124 poäng har du skrapat ihop de här två första Game Weeksen, vilket gör att du landar på en overall rank runt 1,7 miljoner.
Ja, nya poängtapp på Saliba där. Den svider väl, och sen är det väl framförallt João Pedro som blir bänkad när Brighton gör sig på och tappar värdefull mark mot alla som sitter på Mitoma istället. Bruno Fernandes, jag vet inte hur han lyckas, men han gör det igen. Grymma underliggande siffror, en pinne i fantasy. Så att, det finns saker att bekymra sig över här. Ganska tufft läge också, trots bara att byta hur jag ska tänka framåt.
Ja, precis. Jag nämner overall rank här, men det ska man ju ha med sig. Du har 16 poäng mindre än vad jag har, och det skiljer 1,4 miljoner platser. Så att det är oerhört tajt här i början. Jag plockar 59 poäng den här veckan och totalt 140 poäng, overall rank på 277 000, vilket känns som en riktigt fin öppning ändå. Men som sagt, med den brasklappen att det är några poäng hit eller dit, så rasar man några 100 000 eller en miljon platser. Men även jag har två fria byten, och precis som du, Stefan, sa, jag binder på Haaland, blev ingen utdelning där, var jag ändå nöjd med liksom att differensen mellan han och Salah inte blev större än vad den blev. Och sen så med lite flyt hade väl Haaland kunnat komma iväg med någonting här också. Så att det är vad det är. Våra lag ser oerhört lika varandra, och att det skiljer 15 poäng oss emellan den här gameweeken handlar ju egentligen bara om att jag fick igenom mitt Saliba-byte där inför gameweek 1. Och sen så har jag gått på Ödegård före Martinelli, och har väl lite flyt där, att Ödegård ändå får ta den där straffen framför Saka. Och Arteta var ju ute och sa det, att det är ingenting jag har sagt åt dem att det är Ödegård som är första straffskytt eller så, utan det får grabbarna lösa ut på planen. Så ja, vad tror du, Stefan? Nästa straff, är det Ödegård som kliver fram igen, eller vad säger du?
Ja, jag vet inte. Det beror lite på vad det står i matchen kanske. Svårt att säga om. Han satte den säkert här mot Palace, så det finns väl egentligen ingen anledning att byta där. Så.
Nej.
Men det är svårt. Det är som sagt inget uttalat. Jag tycker ändå att det höjer Ödegård och sänker Sakas status lite grann. Men där kanske vi ändå tänkte att Saka var lite billig inledningsvis. Nu kanske lite mer jämnt hur man ser på dem.
Ja. Ja, jag håller med. Jag tycker Saka fortsatt är en väldigt bra FPL-tillgång. Fredrik, även du hade Ödegård och är den i podden som plockar mest poäng den här gameweeken. 65 pinnar blir det. Du är också den enda utav oss som inte spelar Turner i mål. Ja, 65 poäng, totalt 134 poäng och en overall rank på 608 000.
Och gällande målvaktsvalet där så fipplades det fram och tillbaka lite. Men så gick jag till mig själv och sa att nu har jag ju valt Fläcken och pratade om det i förra podden. Att det blir bara fel när man byter. Så att, skönt att det valet, även om det inte är så många poängsskillnad, ändå resulterade i någonting positivt. Sen får jag ju träff. Alltså, Foden har ju antal 9 pinnar tror jag. Och det är ju på ett sätt nästan i underkant. För helsike vad bra han var. Och hade ju kunnat komma iväg med ännu mer. Så det var fina träffar. Det är bara att njuta av det medan det varar, tänkte jag säga. Men det är klart att när det går bra så blir det ju ännu mycket roligare att se fram emot kommande vecka.
Du nämner Foden där och jag tycker att det är ganska bra att kunna stanna till lite där. Se hur snabbt narrativet svänger. Förra veckan så var det, Foden, där ska man inte vara. Och nu står vi här inför Game Week 3 och man ser att det pratas lite överallt om att folk sitter med två fria byten och kanske inte har några superproblem. Vissa har det såklart, men och så börjar man säga, men Rashford och Bruno, de blankar, är lika bra att skicka de här inför Forest hemma. Som sagt, det är mycket som kan hända. Vi kommer prata mer om det här under avsnittet, men jag tycker man ska ha med sig det. Vi sa det i förra avsnittet, att vi har bara en game week att gå på. Det är lite för lite och det tycker jag fortfarande att det är med två game weeks. Men vi ska ju försöka göra så gott vi kan med det, med den info vi har. Men generellt sett tror jag att det är ganska få som behöver liksom panika och dra wildcards och dra massa minuspoäng här. Det är i alla fall min känsla.
Ja, nej, men så sitter du med ett någorlunda template-lag, då är det ju, skulle jag säga, hål i huvudet att ta minuspoäng den här veckan. För du har en så pass bra startelva om du har ett någorlunda template. Då skulle jag ha gått väldigt liksom annorlunda eller haft väldigt otur med skador och sådär. Om du ska behöva ta minus den här veckan. För att jag tror att vi kommer att se starka elver. Det finns potential för att den här Game Week 3 kan innehålla en hel del poäng. Om det slår så som vi tror att det kommer att göra.
Mm. Det är många som kommer att ha lite huvudvärk med hur man ska sätta i ordning bänken och sådär.
Oja.
Vi sitter ju alla med två fria byten. Jag har i alla fall inte planer på att bränna det bytet. Stefan nämnde det. João Pedro, han sitter ju även i mitt bygge. Och De Serbi var ute och sa det, att han är inte riktigt helt nöjd med João Pedro liksom åter övervinningsspel efter att han tappar boll och sådär. Och det har vi varit inne på hela tiden. Jag hade väl hoppats på, gjorde ju liksom en bra insats för mitt icke-tränaröga i Game Week 1. Jag hade väl hoppats på en start här till Game Week 2, men visste att risken fanns. Och han kan mycket väl vara tillbaka här till Game Week 3, men det är en sån där spelare som jag hela tiden har pratat om inför ni som har hängt med, att ha en väg därifrån. Och nu kanske det är läge. Får väl se. Det är väl, finns lite alternativ. Jag har 1,5 på banken. Kan gå till Jackson, Chelsea. Kan gå till Vissa, Brentford. Kan gå till Alvarez i City. Jag tror att det är där mitt byte kommer ske. Och sen jag fortsätter sitta kvar med två fria till Game Week 4. För att vi ska prata transferfönster längre fram, men det stänger ju samma kväll som vi har deadline för Game Week 4. Och då kanske man vet lite mer kring, det kommer in nya gubbar och sånt där. Och för egen del så är det väl lite så, om jag tar in Jackson, om Chelsea lägger till någon gubbe till sin offensiv, City, ska de plocka in någon mer som hotar Alvarez om jag tar in honom. Om inte annat så har jag Johnston i mål där Dean Henderson ryktas vara på väg. Så att ganska fint att sitta med fler fria byten. Så att jag kikar nog på att göra ett byte den här veckan. Men då har jag då inte Gabriel huvudvärket som ni har. Jag vet inte, Stefan, hur tänker du med dina byten? Har du börjat kika något eller?
Nej, men det är väl att Gabriel går ner i värde här. Han kommer göra i natt. Och det är väl där jag funderar på om jag liksom ska skydda det eller inte. Jag tror väl att Gabriel startar nästa match, men det trodde jag ju även till den här matchen. Så blev det inte. Nu är Tomiasso avstängd. Och Zinchenko borde vara liksom en träningsvecka till i benen, borde han vara redo för en start, kan jag tänka mig. Och då tror jag Gabriel kommer in i laget. Sen tror jag väl han har goda chanser att spela mot United också. Inte för att man kanske liksom behöver en Arsenal-försvarare då. Men han är nog okej att sitta kvar på. Han kom in i matchen efter utvisningen och ja, men visade på ett väldigt engagemang. Hade kaptensbindeln där på slutet och gjorde high fives med Saliba och Ramsdale varje rensning som han lyckades med. Så att det ser inte ut som att han kommer flytta i alla fall. Det har gått lite flyttrykte, men det har blivit ganska hårt dementerat här i dagarna. Så att jag tror att han blir kvar i Arsenal och jag tror att han kommer få spela med. Men ja, jag förstår att folk har dåligt tålamod här.
Annars, prioriterat byte för dig, är det också João Pedro, eller hur tänker du där?
Ja, men det är ju det. Alltså Enciso imponerade ju, fick beröm efter matchen. Och Brighton har ju en riktigt fin match kvar. Men det känns som att han är ett stort rotationshot. Och visst att han kanske slår straffar, men det är ju alltid så här, får de straff när han är på plan eller inte? Och allt sånt. Samtidigt som det finns väldigt fina alternativ där. Och jag har pengar på banken, så att han kommer bytas, men det kommer nog göras liksom in på deadline. Chelsea spelar i första matchen, så där får man ju team news. Och det är också lite för att en potentiell ersättare till Gabriel för min del är Gusto. Och jag hade gärna väntat med det bytet tills jag vet om Gusto faktiskt spelar. För att jag tror att vi kommer få team leaks där på fredag kvällen.
Fredrik, du sitter ju inte med någon João Pedro. Är det Gabriel du kikar mot ditt byte, eller är det något annat du sitter och fingrar på?
Men som det ser ut just nu blir nog Gabriel kvar. Så tar jag mina chanser. Det är ju liksom ett ödets ironi att han sitter i mitt bygge på något vis. Men nej, jag tror att jag kommer att gambla fel ord, men satsa på att han kommer att få spela den här matchen som är väldigt, väldigt fin. Och det är ju mycket därför jag håller kvar honom. Fulham får anses vara liksom en av de bättre matcherna defensivt. Stor chans till nolla, tycker jag. Så att jag hoppas att han får starten liksom. Worst case, då får han den jävla en poängaren. Den har jag liksom överlevt 2 veckor nu, så den överlever jag en vecka till. Så att, som det ser ut just nu så blir nog Gabriel kvar. Det skulle kunna vara, som Stefan var inne på, en Gusto om det kommer någon liksom och läcka om att han spelar. Men det är också sådär ett byte. Jag byter till med ett problem så fort James är tillbaka. Så att, jag vet inte hur sugen jag är egentligen. Det jag är mer kikar mot att göra för byte, det är, och där är det snarare att byta in än byta ut. Jag är riktigt sugen på att dubbla upp, eller trippla upp egentligen, City-offensiven. Dubbla upp City-anfallet. Och då skulle ett alternativ kunna vara att göra Watkins till Alvarez. Och det är ett byte som kan slå fel. Watkins har ju ändå en ganska bra match. Men jag vet inte. Jag är inte helt övertygad. Tycker att han borde ha gjort betydligt mer mot det där pissgänget de mötte här senast. Och visst, han har kommit ifrån med 2 ass och 5 poäng och 5 poäng. Och det är bra och det finns mer potential. Men nej, fan, gör man inte bättre än sådär mot det där Everton, då vet jag inte om man åker och gör det liksom i Burnley borta. Så att Alvarez har jag spanat in att försöka plocka in i anfallet. Och ja, då blir det ju väldigt massa pengar över. Och då känns det också som att då är inte en price drop på Gabriel liksom, det är inget hot. Så.
Nej, vi är inne och pratar lyxbyten nu i alla fall.
Ja, verkligen. Det är ju på nivån att hade jag suttit liksom med ett byte, så hade jag förmodligen bara sparat.
Ja. Kan vi flika in där att Fulham också är sämst i ligan på att försvara fasta situationer. Och att Gabriel faktiskt har 3 mål på de 4 senaste matcherna mot just Fulham. Ja. Så att, ja, det hade ju varit något att spara honom och han knoppar in en till balja mot dem. Men det kanske är bara önsketänkande från min sida.
Senast i våras när vi var på plats på Craven Cottage så kom det ju mål när jag satt på bänken för oss, Stefan.
Exakt, exakt.
I våra FPL-byggen. Ja, så kan det vara. Vi lämnar våra lag där och får väl se lite vart vi tar vägen. Vill man veta vart vi tar vägen så gör man enklast att bli Patreon via patreon.com/svenskafpl där vi lägger ut våra lag inför deadline och vilka byten vi gör i våra messengertrådar. Där vi även delar med oss information från presskonferenser och saker som händer. Vi sa det nu också att vi är snart redan vid första landslagsuppehållet. Och det är ju mellan Game Week 4 och Game Week 5. Och då passar vi väl på att lotta ut lite mer priser från våra partners. Vi lottar nu ut 3 stycken superclubs under landslagsuppehållet till er Patreons. Och som vanligt är det 1, 2 eller 3 lotter beroende på om ni stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Stort tack till alla som är med och stöttar oss där. Och vi har ju en Patreon-liga där vi tävlar ut en plats på nästa års poddresa till den som vinner Patreon-ligan. Och sen så ska vi såklart ha något pris i kuppen också för dels den som vinner kuppen och av de som slår ut oss där. Patreon-ligan där, den är öppen att gå med i precis som vår poddliga om man inte redan har gjort det. Jag tänker att Patreon-ligan stänger vi för chans att vara med och vinna priser i alla fall någon gång lite senare här under hösten. Och som vanligt poddligan stänger vi i andra landslagsuppehållet som vi alltid brukar göra. Så att inte hoppa med någon som har fått en bra start och smyger sig före alla som har varit med från start. Men vi håller den öppet ett tag till. Vi ska hoppa in i veckans punkter och jag nämnde det att vi skulle kolla på vilka försvarare som läcker. Och då tänkte jag inte bara att kolla på vilka som har släppt in flest mål utan kanske kolla på lite bakomliggande siffror. Och ja, det här beror på om man är statistiknörd eller inte, men vi ska prata expected goals conceded och kolla på de sämsta lagen där. Och Stefan, du nämnde Fulham och de ligger ju sist med sina 5,92 på 2 matcher. Det är inte superimponerande och det är väl ganska lockande att sitta kvar med sina offensiva Arsenal-tillgångar, va?
Ja, men så är det ju. Jag tycker de ser riktigt, riktigt skakiga ut. Nu såg jag inte matchen mot Brentford, men känslan var ju redan efter första veckan att de hade väldigt mycket flyt som vann mot Everton. Och då sa jag nog att det berodde nog mer på att Everton inte var speciellt bra. Vilket visade sig att de åkte på en 4-0-torsk mot Villa här. Så att Fulham tror jag kommer få det jobbigt. Det känns redan som att Fulham och Everton tillsammans med Luton och Sheffield, alla kommer vara där nere och slåss i botten.
Du nämner Villa där, de ligger ju faktiskt näst sist med sina 5,32. Släppte ju till väldigt mycket i första matchen mot Newcastle. Jag vet inte riktigt hur man ska värdera det här. Och som sagt så är det med bara 2 matcher. Så jag tycker kanske inte, Fulham lägger jag lite mer vikt vid. Men Villa vet jag inte om det är ett försvar jag liksom kommer ställa in mitt sikte på med mina offensiva spelare. Men fulla med så tycker även faktiskt man kan nämna det om de som ligger tredje sist, vilket är Spurs. 4,77 håller ju nollan mot United här, men du var inne på det tidigare Stefan att Bruno inte kommer iväg med någonting den här matchen. Det ska väl Spurs dels tacka domaren för, kan jag tycka. Väldigt färgad är jag i det, men jag tror ändå inte. Det var kul att se Twitter efter att Wolves blev bestulna på straffen när Onana mördar Wolves-gubben i eget straffområde. Då var det ett jäkla liv på Twitter från motståndarfans. Men såg inte alls lika mycket kring handbollen som Spurs spelare och Romero. Fredrik, inte är det bara jag som är färgad. Det är väl en ganska solklar straff där, va?
Ja, nej, men den Hansen på Romero kan inte ens jag snacka bort. Sen är jag inte lika övertygad som du om den här Pelestri som knappt kan stå upp. Han får en liten tryckare, men där behöver han nog gymma lite mer. Men Romeros Hans, den ska ni ju ha. Men så är det ju med rivaliteten här. Vi kommer ju aldrig att liksom ge er någonting gratis. Utan vi ger er att ni har pissat på Mason Greenwood och kan iväg honom. Det applåderar vi. Men när ni blir bestuna på straffar, då myser vi bara här i våra Chesterfield-fåtöljer. Och vi vet att ni gör detsamma när vi hamnar i samma läge, så att det är ändå med ganska gott samvete.
Stefan, visst känns det som att Fredrik myser lite i ett glashus när han pratar om och faller liksom från ingenting när Szoboszlai helt plötsligt hoppar upp i månen när den kommer att spela i närheten?
Ja, det kan jag verkligen köpa. Där kan jag tycka att det där var nog något som man snackade om inför förra säsongen, att man skulle se till att rätta till att spelare som söker kontakten och sen just vandykt, om de ska nog ha gula kort för filmning, inte få straff.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Nej, nu har Spurs ett bra schema, men som sagt, deras försvar, jag litar inte på det. Och det kommer jag inte göra förrän de verkligen visar någonting, och det tycker jag inte de har gjort än. Så det är någonting som inte skrämmer att spela offensiva spelare mot Spurs. Vi har Bournemouth på 17 plats, 4,22 på två matcher. Vi har Wolves på 16 plats med 4,1. Och sen, intressant, vi har faktiskt Luton på 15 plats. De har ju bara spelat en match eftersom de blanka i Game Week 2, men de har 4,06. Intressant att veta, Brighton har ju inlett oerhört bra. Var det så att Brighton var kanonbra, eller var det en kombination över att Luton kanske inte är så bra heller? Ja, det ska bli kul att se Luton spela mot Chelsea nu i Game Week 3. Se om vi kan få några bättre indikationer. Men är det något av de här försvaren du tänker något extra kring, Fredrik? Och extra värt att kika mot och attackera?
Jag tycker att underliggande statistik blir extra intressant när man, som du var inne på tidigare, kombinerar det med det vi kallar för det eye-test, alltså när man ser matchen. För tittar man bara snabbt på det, liksom, aha, okej, Villa där näst sist, aha, hade de skitdåligt, bara, ja, men de gjorde ju en pissig liksom premiär, och sen såg det ändå väldigt mycket bättre ut sen. Så att jag utesluter inte att, alltså, Pau Torres såg ju helt vild i pannkakan ut i premiären. I Game Week 9 kanske han sitter gjuten i bygget. Det tror jag inte kommer hända med liksom en fullen försvarare eller en Bournemouth försvarare liksom. Så att jag tycker att kombinationen av att det finns underliggande statistik och man tycker också att det ser svajigt ut, då gör det liksom det extra intressant. Och jag håller med om att Spurs till exempel, det ser virrigt ut. Van de Ven är ny, Romero är överskattad, och så ytterbackar som bara bombar på, och de ska spela The Spurs way. Och vad är det då? Är det att göra mycket mål och torska då, eller? Det kan ju en hel del om som Liverpool-supporter, och det är fan inte så jävla kul i längden alltså. Det där är en sån här självplågeri liksom, som man intalar sig själv och andra att man tycker om. Men alltså, man håller på ett lag för att man vill att de ska vinna också. Så att jag vet inte hur mycket jag tror på det. Att det är så viktigt att vi spelar bra fotboll, så spelar det ingen roll om vi vinner ungefär. Köp inte riktigt det. Men uppenbarligen verkar det vara det Postiglo, eller vad han heter, vill köra på. Så att ja, Spurs defensiven, det är inte så att det är som, vilken kanonmatch du möter Spurs. Men det är ju någonting annat än när Conte tränade, så kan man väl säga.
Absolut.
Det är ändå synd, för att han, Udogi, vänsterbacken, han ser ju faktiskt jävligt intressant ut. Men jag tror inte heller på att de kommer hålla speciellt många nollor. Men sån liksom är typ så här tillsagd att du får inte lämna sidlinjen, och han kommer där och bara bombar in i boxen hela tiden, så känns det som att det kommer bli en del offensiva poäng från hans fot. Han ser dessutom riktigt redo ut för liksom Premier League-fotboll, tycker jag. En som har fångat mitt öga, kanske fotbollsmässigt, men fortsatt lite tveksam FPL-mässigt där.
Ja, jag tycker att han kan vara intressant FPL-mässigt också. Som sagt, med en prislapp på 4,5. Det är inte så att Spurs inte kommer hålla några nollor alls när de har bra schema. Vi såg att de gjorde det mot United, om än med lite tur. Så alltså, nollorna kommer komma, och så 5,4,5. fem back i Spurs ändå som bombar framåt med den offensiven. Vi har sett det på Estupinjan som har fått väldigt fin utdelning och gjort det enormt bra i Brighton. Att ja, det är Brighton inte har nollor, men det är två siffror med poäng i alla fall. Och det är sånt som också kan komma från Udogi om man fortsätter se ut så här. Så att ja, jag stänger inte dörren där heller. Men med det sagt så gillar jag inte Spurs offensiv, men jag gillar honom. Vi ska prata United-tillgångar och det handlar väl mycket om att det är folk som sitter precis som du och jag, Stefan, uppdubblat i United offensiv i form av Bruno Rashford. Det är en hel del pengar investerat och det är en poängare som kommer efter varandra. Och jag förstår att man lockas av att sälja dem, speciellt när det finns så många billigare spelare som gör det mycket bättre och med bra matcher. Men som jag var inne på när vi tidigt i avsnittet, att narrativet kan svänga väldigt, väldigt snabbt. Det är faktiskt endast Brighton och Newcastle som har skapat fler big chances de här första två gameweeks. Även om United bara har kommit iväg med ett mål. Går man in på spelarna i sig, Bruno Fernandes mot Spurs, vi har pratat om det. Han skapar fyra chanser, varav två stycken är stora chanser. Han har en expected assist på 0,94 och missade själv en big chance, den nicken han har från nära håll. Och sen så, som sagt, den här uteblivna straffen då. Så att det är precis som Foden, att folk är lite osäkra där, sen gör han det jättebra. Hade Bruno kommit iväg med 1+1 här, ja, men då helt plötsligt skulle folk börja prata om att ja, men Bruno måste man ha här framåt. Och som sagt, vi får se. Nu tycker jag att Forest har imponerat. Vi gick igenom expected goals conceded och vi nämnde inte Forest där. De hade ju bättre XG-siffror mot ditt Arsenal i premiären, Stefan. Det nämnde vi då. Och även här så gör han det bra. Skulle väl haft nollan mot förvisso ett svagt Sheffield United. Men vi som ställde Turner i mål fick ju se att de släpper in mål. Och det är ett sånt mål som, ja, det är inte så mycket att säga om. Men det är inget skott som sitter 10 gånger av 10 direkt. De släpper till ganska lite. Får se, bli ett test och åka till Old Trafford och se vad United kan göra. Men jag hade inte stressat ut Bruno Fernandes. Marcus Rashford däremot är väl liksom, om man sitter med båda och verkligen känner att man vill lämna, då är det nog snarare Rashford jag hade lämnat. Men lite samma där, han missade två big chances relativt tidigt i matchen och var väldigt anonym i andra halvlek. Och jag tror att Rashford hade mått oerhört bra att få utgå från vänsterkanten snarare än som nia. Komma med lite mer fart från kanten och bryta in. Men vi väntar på att Höjlund ska komma tillbaka där. Eventuellt att man kan spela Sancho i en falsk nia eller någonting sånt. Men det hade man mått bra av. Är det så? Jag tycker inte att, även om jag tycker att man ska sitta lugn i båten, så kan jag förstå att om man sitter med båda att man kan byta ut den här om det är för frigöra pengar, om man vill göra två byten den här gameweeken och man kanske vill bli av med Joao Pedro, om man inte har löst den här utgångsvägen att liksom, som jag, har 1,5 i banken och kunna gå till Jackson, att dra ner Rashford till en billigare spelare och sen nyttja och göra något attackerande drag med det andra. Jag vill inte helt slå igen den dörren, även om man såklart kan bli biten i arslet utav det. Ja, annars, för de allra flesta är det nog läge att bara sitta lugnt i båten. Stefan, hur tänker du som sitter med både Bruno och Rashford? Nu har ju du andra bränder som finns att släcka i Gabriel och Joao Pedro och sådär. Men om det inte skulle ha haft det, hur ser du på dem? Och håller du med mig att ja, men Rashford kanske är närmare att bytas ut utav de två om man ska byta någon?
Ja, nej, men jag gillar inte han som forward alls. Så det håller jag med om. Och det som jag gillade mot Spurs, jag såg den matchen, var ju att Bruno tydligt hade liksom den offensiva rollen på mittfältet. Mount var mycket, liksom, han spelade mer bredvid Casemiro. Och nu har väl Mount dessutom dragit på sig någon skada så att han blir borta till landslagsuppehållet, läste jag på Twitter. Så att det lär väl bli Eriksen där, kan jag tänka mig. Och då kommer jag känna mig trygg med att Bruno kommer fortsätta vara den mest offensiva på mitten. Så han tycker jag såg fin ut. Jag tycker det var väldigt oflytt att man kan man håll där eller få en etta. Rashford, ja, vi får se. Det är mer, jag kommer inte göra någonting den här veckan såklart. Men det är väl mer när man kollar att liksom Arsenal United i Game Week 4, hur man ska göra där. I dagsläget sitter jag med 6 gubbar från de två lagen, så att det är väl inte helt optimalt att ha så många som möter varandra. Och det skulle mycket väl kunna bli något byte för att minska den exponeringen in i Game Week 4.
Mm. Jag tänker egentligen likadant. Ge dem Forest och sen agera. Och det är som du säger, jag sitter också med 6 spelare till den omgången. Bruno Rashford och Shaw i United. Och Shaw är en sån spelare som, ja, men det blev väl lite sista minuten grej att plocka in honom. Men får nämna honom också, så spelar ju Shaw i en framskjuten position. Han tar hörnorna från vänster. Han har skapat 6 chanser, varav en big chance. Så att ja, jag tänker inte prioritera det bytet nu, men det skulle kunna vara något att göra han till en City-försvarare inför Arsenal-matchen. Och det är ytterligare en anledning till att sitta lite på det och se till att ha 2 fria byten till nästa game week. För jag tror det är många som har både United och Arsenal-tillgångar och se vem det är man ska växla ut. Det behöver ju inte vara så att det är en United-tillgång. Skulle lika gärna kunna vara en, om man sitter med Martinelli, kan jag tycka. Får se hur det ser ut här i Game Week 3 för både United och Arsenal först. Ja, Fredrik, hur tänker du? Du sitter bara med Rashford, va?
Ja, precis. Och Shaw också då. Han sitter faktiskt på bänken i busslaget nu. Nej, men när man sitter med bara Rashford så känns det väl... Det enda som känns lockande där, det är väl att det är liksom en sån plats där jag skulle kunna kliva till en mittfältare jag hellre vill ha. Men då blir det lite det där, jaga sin egen svans. Och som sagt, det är värt att påminna det som var inne på tidigare här, att vi har bara sett 2 omgångar hittills. När vi har sett nästa omgång också, så har vi liksom ökat på väldigt, väldigt mycket med hur mycket information vi har. Och är det lite islossning för United och Rashford kommer loss med 2 baljer. Ja, då är det ju lite liksom typiskt om man skulle ha bytt ut honom. Och egentligen samma med Bruno där, att han skulle också mycket, mycket väl kunna, det kanske mer än Bruno-match egentligen, om Nottingham bestämmer sig för att falla djupt. Så att det är ju en sån omgång när de spelarna som man har blickat mot och eventuellt skulle byta ut, och de har så pass fina matcher att det känns farligt. Så att jag lär sitta lugnt i båten och ser det hellre att ha, som du var inne på, 2 fria till nästa omgång. Så att Diamond Rashford blir kvar.
Mm. Och då eventuellt till nästa vecka när United ska möta Arsenal, att då skulle Rashford kunna få frigöra plats till någon annan, om det är så att vi fortfarande inte ser det United som vi alla hoppas ska komma igång.
Nej, men alltså, ser det risigt ut för Rashford hemma mot Forest och jag sitter utan Brian Mbeumo i bygget och de ska möta Bournemouth hemma, ja, då är det bytet väldigt nära till hans, så kan man väl säga.
Fullt rimligt. Jag tycker även vi ska prata Brighton tillgångar. Det är ju lite annat läge där. Det har ju sett väldigt bra ut för Brighton. Men precis inför Game Week 1, då kollade man mycket de första 3 Game Weeks, och sen blir det lite tuffare. Jag vet att både att vi allihopa pratar lite om det, att Estupinian, ja, men han kan man göra ner till en 4-5 efter de 3 inledande matcherna. Just nu är jag inte supernära på att göra det bytet, känns det som. Även om Brighton fortsatt släpper in mål, så ser han ju så sjukt fantastiskt ut. João Pedro däremot, ett tydligt rotationshot. Det såg vi nu i Game Week 2. Även om man får starten i Game Week 3. Men jag vill inte ha det problemet. Speciellt när det finns liksom vettiga alternativ där omkring. Nämnde vissa, Alvarez, Jackson. Så att jag tycker det är läge att ta mig därifrån. För att jag tror ju det, att många gånger då han kommer inleda på bänkarna, men då kommer han komma in och ändå få någon minut sådär. Och det är lite störigt. Det kan ju innebära att det kommer poäng då när man får komma in mot trötta ben. Det har vi pratat om tidigare. Men nej, jag vill gärna ha startande spelare. João Pedro där, ska man prata om Mitoma, så gör ju han det bra. Skulle säga att det är han som står för lite mer kreativitet, medan Marsh är mer direkt i sitt spel och har taktat igång något vansinnigt fint. Och jag är inte det minsta orolig för att Brightons offensiv, även med tuffare schema, ska liksom bli direkt dåligt. Däremot är jag orolig kring rotationen. Vi kommer närmare och närmare ett Europaspel, och De Zerbi har ju verkligen visat och sagt det, att han är inte rädd för att rotera. Så att jag tycker det är lite lurigt hur man ska tänka kring sina Brighton-tillgångar. För mig är João Pedro ett liksom tydligt läge att bara lämna nu och gå till något av de här alternativen jag nämner. Estupinjan sitter jag kvar med, och sitter väl kvar med, liksom, nu har inte jag Mitoma eller Mars, men jag hade suttit kvar där. Men jag hade börjat vara lite orolig inför Europaspel. Du sitter ju med Mitoma, Fredrik. Jag antar att du inte ska byta utan nu. Men har du någon liksom bakomliggande oro där när Europaspelet kommer?
Ja, men inte oro, men jag är väl någonstans medveten om att det är ganska stor risk att det kommer. Men känslan är ju lite sådär déjà vu mot Haaland första säsongen. Han kommer dra en baksida, han kommer vilas, och så bara nötta han på och det hände ingenting. Så jag är mer så här att jag får väl se liksom vem det är De Zerbi roterar, på vilket sätt han roterar. Kommer han att rotera genom att låta folk vila en hel match då, eller kommer han slänga in dem en halvtimme kvar eller med 5 minuter kvar? Det är ju svårt att liksom veta exakt hur det där kommer se ut. Så som Mitoma ser ut nu, men då ska han ingenstans. Han sitter ju gjuten i bygget liksom, och fördelen med Mitoma jämfört med Marge tror jag att när det blir lite tuffare matcher, så tror jag att det gynnar Mitoma mer än Marge. Ser Mitoma mer som en, ja, men han tar den där löpningen i omställningen. Marge är ju mer gubben i lådan som dyker upp och bara rakar in den, och den typen av chanser kanske inte kommer bli lika mycket när du möter Newcastle eller United och sådär. Så att Mitoma känns lugn att sitta på än så länge. Sen är det ju så att när Europaspelet drar igång märker vi att han börjar roteras. Ja, då kommer jag ju behöva göra någonting där. Samtidigt är jag inte så orolig, för att han har gått upp i pris nu. Det är mycket möjligt att han kommer ytterligare liksom att han går upp 0-1 till. Det är perfekt, och vi skapat oss lite liksom lite buffert där, och i den här prisklassen så finns det ju gott om spelare som är intressanta att gå till. Så att det gör ändå att jag sitter ganska lugn, och han får liksom spela sig ut ur bygget snarare än att jag försöker vara liksom tidig på bollen där. Utan jag kan i dagsläget i alla fall se mig själv liksom vara lite sen på bollen för att kräma ut det sista ur den här disktrasan. Liksom.
Ja, det tycker jag du är helt rätt i. Stefan, hur tänker du som sitter utan Brighton mittfältare där? Det är lite lurigare för oss att gå till en Mitoma eller en Solly March med tanke på de här rotationshoten som ändå kommer, och att spelschemat vänder. Är det något att kika mot att ändå plocka in, för man ser ju vad det finns för uppsida där?
Ja, nej, valet var ju inte börjat tack vare att spelschemat skulle bli sämre, och ja, men nu liksom inför Game Week 3 har jag ingen mittfältare jag vill sälja. Så att jag kommer stå utanför, och sen så kommer jag omvärdera framåt, och liksom det är väl egentligen först vid Game Week 10 där som jag kommer kika på det igen, tror jag.
Då hoppas vi på att det kommer bli massa rotation då där, och kanske också se lite sämre prestationer från framförallt Mitoma, som sitter i många byggen och straffar oss icke-ägare rätt ordentligt hittills. Som tur är så har ju med vårt val i Mbeumo gjort det väldigt bra, men de stora vinnarna är ju de som redan i Game Week 1 gick på båda två där.
Ja, alla byggen har ju båda två, skulle jag säga. Eller väldigt, väldigt många i alla fall.
Ja, borde ha i alla fall.
Ja, exakt. Nej, men det var väl ganska givet att man gick på 2,6,5 år där.
Hade även kunnat sett mig själv om jag startade med 2,6,5 år, gått på SF förvisso.
Absolut, absolut.
Nästa punkt är straffskyttar, och som sagt, ja, men Game Week 2 var ju vi fick lära oss en hel del, eller lärde vi oss så mycket är väl egentligen frågan. Stefan, vi såg bland annat i Arsenal Ödegård kliva fram och ta straffen. vi var ju inne på det här redan inför Game Week 1 där när vi såg Community Shield och Ödegård tog första straffen, att han kan mycket väl ha tagit straffarna från Saka. Samtidigt som jag var inne på så var Arteta ute och sa det att det är inte uttalat att det är Ödegård som tar straffarna, utan det där sköter grabbarna ut på planen. Du nämnde det att Ödegårds aktie som FBL-spelare kanske stiger något medan Saka sjunker något, men det är väl inte jättemycket att göra utav den informationen ändå. Saka är fortfarande ingen spelare som ska säljas, och man behöver väl inte springa till Martin Ødegaard som det är just nu, va?
Nej, alltså nu, det är klart att det är en bonus att vara straffskytt, men vi vet ju inte när nästa straff kommer heller, utan det är inte sagt att man får supermånga på en säsong. Men det är klart att, ja, för det första så vet vi inte vem som tar nästa straff och liksom när den kommer. Så att, jag hade noterat det, jag hade inte dragit allt för stora växlar av det här och nu, hade jag inte. Men liksom när man står där med sitt wildcard så har man ju alla möjligheter att switcha om man vill det. Och i det ett sånt läge så är det ju väldigt bra att sitta på den informationen i alla fall.
Mm. Går vi vidare då till ett annat poddlag, så har vi Liverpool som fick en straff till skänks, skulle jag vilja säga. Och för oss som inte sitter med Salah, så, och kanske framförallt för dig Fredrik som ändå är Liverpool-supporter, så var det väl optimalt med att först bränna straffen och sen ändå få in bollen, eftersom att ni inleder rätt knackigt mot Bournemouth, får man ändå säga.
Ja, det var snällt sagt. Nej, men det kan ju inte bli bättre än att vi liksom, vi får en sjukt billig straff som är nästintill liksom ett skämt. Och sen så kan jag ju fan inte regissera det bättre själv, liksom, att alla bränner och slår in i returen. Är ju för övrigt en regel som jag vill säga att jag tycker är för jävla dålig. Jag kan tycka att bollen borde vara död efter den straffeslagen. För om målvakten räddar så är liksom, det är målvakten värd att rädda bollen. Det är min personliga åsikt. Skitsamma. Optimalt. Jag tror ju att det här är liksom en av de få spelarna som kan bränna straff och fortfarande hålla dem. Jag tror att Salah behåller dem. För jag tror inte att det är någon annan som har statusen i Liverpool att kliva fram och ta dem som är någon liksom naturlig straffskytt. Fabinho har lämnat, Milner har lämnat, jag kan inte ens direkt säga vem som skulle vara liksom, vem som slår straffen om inte Salah är på plan.
Oj.
Nej, men alltså, för mig känns inte det helt givet.
Nej, men ni har ju oerhört skickliga straffskyttar i Sobo, Sly och McAllister som är nya. Exakt. I Interklubben. Så att,
exakt. Alltså,
ja,
men det är ju det jag menar. Vi har ju flera som är duktiga. Liksom, så att, men det känns inte som att det är någon av dem som är given. Och när de du nämner, de är ändå nya också in i klubben. Det är ju också någonting att väga in. Så att, ja, min gissning är så god som någon annans. Och då känns det inte lika tydligt. Alltså, jämför man det med Arsenal-situationen där, så kändes det mer som att Saka var straffskytt. Sen hade Ødegaard stått och nött på försäsong och haft sig och gjort mål på typ allt som gick att göra mål på vad det gäller straffväg. Så då fick han ta den. Jag säger inte den tydliga tvåan, för det skulle lika gärna kunna vara Soboslai eller McAllister som du var inne på. Och nej, då tror jag att Salah håller dem. Jag tror att han ska bränna ett par stycken innan liksom Klopp går in och plockar bort dem. För Salah kommer ju aldrig, alltså, han är ju, det blir inte sådär bra utan att vara ganska egoistisk. Det är inte så att han kommer att lämna bort den till någon. Det är väldigt svårt att se. Så att jag tror att han behåller dem helt enkelt. Sen måste han ju göra mål på dem för att ska renera poäng också, såklart.
Missa ett par stycken, säger du. Han har missat 3 av senaste 5.
Ja, det är ju ett väldigt dåligt facit. Så det blir ju intressant att se om min teori håller. För då kan man ju verkligen prata om status i laget. Att man att han ändå får bollar dem i så fall.
Ja, jag tror ju att han tappar dem nu.
Tror du?
Ja, det tror jag. Ingen aning vem som går först utav McAllister och Soboslai. Men det ska man ju säga, att McAllister får ju, om ni får en billig straff, så får man säga att ni också råkar ut för en, det säger de ju själva i och med att överklagan går igenom och McAllister kommer få spela nu mot Newcastle. Men den utvisningen är ju oerhört billig. Och det betyder ju att McAllister mycket väl skulle kunna ta en straff om ni får en mot Newcastle då, om det är han som står näst på tur före Szoboszlai. Jag tror att det står mellan de två. Det är så att Salah blir av med dem. Sen så delar jag din syn. Jag tror inte att Salah går till Klopp och säger så här: vet du vad, jag vill inte ta de fler straffar nu. Det tror jag inte alls på. Men samtidigt, alltså, har inte råd att hålla på att bränna straffar. Och visst, Salah har ett ego och vill liksom slå straffar och sådär också. Samtidigt blivit äldre, han måste också förstå liksom det här. Och ja, konstigt om det inte liksom görs någonting när man har missat tre av senaste fem, som jag är inne på. Stefan, hur ser du på straffordningen i Liverpool?
Jag tänker att det ska bli intressant att se. Liksom, som manager så hade jag liksom kanske övervägt att byta straffskytt. Men det är ju en lite speciell situation med tanke på ja, men hur mycket högre han står i kursen än övriga gubbar offensivt där i Liverpool. Ja, jag vet inte, jag blev inte mer sugen på att ta in Salah efter den här matchen. Så att i FPL så tycker jag att, ja, men för mig är det lite saksamma. Det är klart, tappar han straffarna så är det ju det negativt såklart. Skulle jag ändå säga, trots hans usla facit så kan han ju ändå raka in returen som vi ser. Och då renderar det poäng istället.
Mm. Någon som har haft straffarna och haft ett rätt dåligt facit, det är ju Ollie Watkins i Villa. Han är ju, får vi väl ändå se, som är borttagen från straffarna nu. Vi ser att det är Diaz som slår in den här, även om det är Watkins som fixar den. Och det är väl samma, både Salah och Watkins är väl sådana spelare som har slagit straffar men också ganska ofta fixar dem. Och då får man ju assisten i alla fall, om man slipper riskera att få minuspoäng för missad straff. Så jag vet inte, Fredrik, du pratade om att eventuellt byta ut Watkins. Finns det någonting i det beslutet att han ser ut att inte slå några straffar?
Ja, absolut. Det är ju som sagt, det är ingen jättehet, liksom den tyngsta aspekten, men det är för en sån som Watkins, så absolut. Visst, det har det varit någonting positivt som liksom har funnits där. Ja, men gjort honom lite till den här talismanen i Villa och så. Douglas Luiz, ja, han är säkert jätteduktig på att slå straffar, men det känns ju B liksom att han de släpper den så. Nu har ju du, som du redogjorde för, han har ju inte haft någon bra facit, så det är väl inte så konstigt. Och för min egen del så blir inte jag ledsen om jag ser att McAllister kliver fram istället för Salah nästa gång. Så att jag förstår ju liksom resonemanget kring att byta. Så att ja, nej, Watkins har de inte längre, och det gör ju liksom, det är knappast positivt för intresset för honom. Så att nej, det är absolut en, inte superstor, men det är en aspekt i varför han ligger pyrt till i The Anfielders.
Mm. Vi brukar ju prata om det, folk som tar straffar mycket fast situationer. Ja, men kan bli väldigt intressanta. Vi pratar om Essie, Palace till exempel. Douglas Luiz tar ju mycket hörnor, frisparkar och sånt. Men det är en spelare jag inte skulle lockas för mycket att gå mot. Priset 5,5. Och ja, men vi har så många fina alternativ där runt 6,5. Så att jag hade inte gått dit. Ska man också säga att ta hörnorna i Villa, hittills i alla fall så har Douglas Luiz slagit väldigt mycket korta hörnor och inte skickat in dem. Så att det är i alla fall så jag ser på Douglas Luiz. Det är inte så att han nu är liksom den självklara gubben att gå till. Ja, brända straffar. Enzo brände i Chelsea, Stefan. Och jag vet att du spanar lite mot han. Och där är väl en till sån där gubbe som är liksom prisad lågt. Han är väl prisad ännu lägre än 5,0.
Ja, 5,0. Jag satt och liksom tänkte på att han är lite bortglömd nu med Chelseas spelschema. Och ja, men, jag hade läst på Twitter att det spekulerades mycket att han mycket väl skulle kunna vara första straffskytt. Och det var han ju, men tyvärr så brände han ju den. Så att, men liksom, tanken där är ju dels att han har ju spelat rätt djupt. Nu får de inka i Cedo, vilket gör att jag tror att han skjuts fram lite grann. Chukwuemeka gick sönder här i 6 veckor i den här matchen. Han har ju spelat den offensiva rollen på mittfältet. Är det så att liksom de ska trycka fram en så ända fram dit? Vi vet inte hur de tänker sig med Lavia, om han blir en startspelare eller inte. Men liksom tanken är att Enzo kommer få en offensivare utgångsposition. Och vi har sett att han tar väldigt mycket hörnor här inledningsvis. och eventuellt att vara på straffar, och det fick vi bekräftat, men frågan är ju ja, om det blev en straff för hans del, eller om hans förtroende kommer, om han får förtroende och ta någon mer. Det är ju väldigt svårt att säga om, när det var så oklart från början vem som skulle slå straffarna för Chelsea.
Ja, det är väl lite brist på folk att slå dem egentligen i Chelsea. Och det är lite hårt också att säga att han bränner straffen. Jag tycker att det är en helt okej slagen straff. Alltså det har ju pratat lite om Sterling, men alltså, ja, jag vet inte, jag har inget förtroende för Sterling som straffskytt, men lite samma som Salah. Jag tror Sterling gärna, jag kan ta dem, men jag vet inte fan, alltså nu, när får jag tid att sätta ner foten och bara säga, men du, gå och ställ dig i hörnet där. Sterling gjorde ju en bra match nu, men alltså, det betyder inte att han ska slå straffar, tycker inte jag. Vissa spekulerar i att Jackson ska ta dem. Vad jag kan se när jag är inne och kikar liksom bakåt i tiden, så har han aldrig tagit straffar för sin klubb. Nu är det en ung spelare. Men ja, nej, alltså, skulle någon tvinga mig att gissa, så tror jag att Enzo tar nästa straff. Om det inte är så att Reece James är tillbaka. För då tror jag faktiskt att det är James som är på straffar. Vilket gör han intressant om man kan hålla sig borta från sjukstugan. Ja, det är min känsla i alla fall.
Vi behöver ju den här Leighton Baines-gubben, och det ska ju vara Chilwell som ska bara dra in alla straffar dessutom här nu.
Ja, men jag vet inte, jag tror inte det. Jag tror att det är en som kommer ta dem, men vi får väl se. Och jag vet inte, även utan straffar, och är det så att en så skjuts fram i den offensiva rollen som du nämnde, Stefan. Ja, men då kan det ju vara intressant att liksom bara chansa där i alla fall, kopplat till fasta situationer, om man nu behöver en, ja, men en billig mittfältsplats.
Ja, nej, men det är väl framförallt om man vill gå på Salah längre fram som Enzo kanske kan vara en riktigt fin möjliggörare för det, med en billig mittfältare där. Som man dessutom skulle kunna spela då. Jag tycker faktiskt... Liverpool såg mycket bättre ut efter de åkte på den här utvisningen och de bytte in japanen på mitten. Det känns som att de fick en bättre balans, så det ska bli, nu vet jag inte om de tänker värva någon mer defensiv mittfältare, men det ska ändå bli spännande att se när Liverpool liksom ställer upp ett lag som är någorlunda balanserat, och vad det gör för resten av laget. Jag tror att det kan göra mycket gott, för att det känns som att, ja, men det är mycket kreativitet i det där laget, men det känns som att de även springer lite i vägen för varandra just nu. Det är lite väl offensivt balanserat i min bok i alla fall.
Det är läge att starta med en defensiv mittfältare borta mot Newcastle nu till helgen, skulle jag säga.
Ja, det känns ju väldigt mycket som att Vataro ändå kliver in från start till helgen.
West Ham fick en straff, och vi ska prata transferfönster snart, men James Ward-Prowse var inte på planen när straffen kom. Det var Paquetá som slog den. Jag tror att James Ward-Prowse kommer ta straffarna där. Paquetá gjorde ju mål här, gjorde det bra. Men James Ward-Prowse på liggande boll, jag tror inte det spelar någon roll att han är helt ny. Vi såg han direkt dra till med en ass på liggande boll, och så ytterligare en ass i öppet spel. Så ja, jag tror att James Ward-Prowse kommer ha straffarna i West Ham. Och sen, Stefan, måste vi bara liksom lite sådär tacka gudarna för att Brentford inleder med två raka straffar och en boem och poäng där. Han har ju sett bra ut i öppet spel också, skulle jag säga, men tror inte vi ska räkna med en straff per match där, va?
Nej, nu såg jag inte den situationen hur de fick straff den här. Jo, var det att det var vissa som fixade den, va? Den var ganska tydlig.
Jo, det var det. Alltså, straffen är inget att tala om.
Nej. Och jag tyckte ju att de kanske skulle haft en till straff mot Spurs i första omgången. Så att, de har varit riktigt duktiga på att fixa straffar inledningsvis. Men nej, hans siffror är ju lite boostade. Absolut. Jag tror inte att han kommer vara den mittfältaren som tar mest poäng när vi summerar säsongen. Men som sagt, med de matcherna som Brentford har nu, och att de ser bra ut fortsatt, det finns ingen anledning till att inte sitta på honom trots det.
Nej. Tänk om också United skulle kunna få straffar. Vad fin Bruno Fernandes skulle kunna vara.
Exakt.
transferfönstret, sista punkten. Jag tänker att det kan vara värt att nämna. Jag sa det att jag gärna vill ha två fria transfer till Game Week 4 om möjligt. Och transferfönstret stänger ju 1 september klockan vid midnatt där mot 2 september. Och vi har ju deadline för Game Week 4 där på fredagskvällen. Så att då är det ju bara några sista timmar kvar och det brukar ju kunna hända en del saker där. Så att jag tycker att det är värt att nämna för folk som har möjlighet att sitta och så här. Som vi var inne på, folk kommer ha bänkproblem här i Game Week 3 i alla fall. Behöver du verkligen göra två byten då? Jag tror det är ganska få som behöver göra det. Så att göra ett, vänta in, få lite mer information kring till exempel Johnstons plats i Crystal. Så är det så att de värvar in Henderson där om man har honom i kassan. Chelseas offensiv, kommer de värva in en nia som hotar Jackson om man har honom eller vill ta in honom. City, ja nu är det väl klart med att de tog in Doku va? Tror jag. Men det kan ju komma in ännu mer där. Så att jag tycker att det är ganska bra läge att liksom avvakta och se. Det är fint dels att få fria transfer till Game Week 4 om man behöver. Och sen som vi alltid brukar säga, är det så att man inte behöver nyttja dem då, att då sitta med två fria byten till ett landslagsuppehåll där det kan bli skador. Men det är alltid bra. Så att, jag fortsätter väl prata om det. Jag vet inte om det är för att jag tycker att det ser så fint ut i mitt lag. Men jag tänker att det är ganska få som behöver dra byten. Och jag ser att folk pratar mycket om att göra liksom tre byten och ta en minus 4 här. Och, ja. Det är väl det. Vi har redan pratat James Ward-Prowse som också har kommit in och redan hunnit presentera sig i West Ham. Så att, jag har inget annat att prata om spelare som har kommit in. Är det någonting du vill skjuta in där, Stefan, eller du, Fredrik?
Ja, men det går ju ganska mycket rykten om Balogun out i Arsenal. Monaco är väl fortsatt favoriter, men det har
Fulham.
Vad sa du? Ja, även både Chelsea och Spurs ska ha frågat. Men jag tror att prislappen är lite högre när de två klubbarna kommer och frågar vad Arsenal ska ha. Men Fulham har också varit där. Det är många klubbar. Jag tror att det är någon till som också, om det inte var West Ham eventuellt. Men vi får se vart han landar. Troligtvis blir det väl Monaco, då blir det liksom tråkigt då för alla. Eller det kanske hade varit det bästa för fantasy, för det hade varit tråkigt att få honom för 4,5 också när alla redan är så billiga den här säsongen. Så, ja. Men det är väl lite spaning just med hans pris där på 4,5 och att det skulle kunna bli riktigt intressant.
Yes.
Ska vi nämna det också att Saniolo. Saniolo är klar för Villa. Och tillägg för 5,5. Så det var väl ett ganska tacksam prissättning för någon som spelar högerytter eller nästan släpad anfallare. Det är inget man liksom kliver på direkt, men det skulle ju kunna visa sig vara en bra spelare i Villa. Och då för 5,5 så är det ju en pant så god som någon annan. Men wait and see såklart, men ganska så snällt prisat tycker jag ändå att han kliver in som.
Ja, den får vi följa. Vi ska gå över till veckans rekommendationer. Och Stefan, jag tänker att du får börja med tre försvarsrekar. Förra veckan var det Chilwell, Saliba och Rico Henry.
Ja, jag ser faktiskt ingen anledning till att revidera den listan. Så att de sitter kvar allihopa.
Fredrik, både du och jag rekade Reece James förra veckan, så att det behöver väl göras någon uppdatering. Du hade James tillsammans med Chilwell och Estupinian.
Och Chilwell och Estupinian ska ju ingenstans. Det är ju två givna rekar tycker jag. Liksom, även om matcherna blir hårdare för Brighton så alltså, ni som har gått utan Estupinian har ju blivit straffade. Och det är risken att det fortsätter om man är utan honom. Och Chilwell har ju sett fin ut. Även om man blev utbytt väldigt tidigt så skulle jag inte vara allt för orolig för det. Och jag har gjort det, ska man säga, helt enkelt för mig att ersätta James med Gusto. Och det är en kortsiktig lösning. Men ja, vi tror det i alla fall, för James ska ju vara tillbaka 17 september. Och jag vet inte, vi får väl, jag tror det när jag ser det. Men han ser ju bra ut och de har ju fina matcher nu, Chelsea. Och det är väl det som gör att jag ändå tycker att det är värt att reka honom. Luton hemma, Forest hemma, Bournemouth borta, Villa hemma, Fulham borta. Så det är... Ja, får han de här 3-4 matcherna i augusti för 4,0, vi var inne på det, om man behövde liksom skeppa en Gabriel eller vem man nu vill. Alltså, du kan ju gå från vilken back som helst till Gusto mer eller mindre. Så att jag tycker att det är en rolig möjliggörare och en kortsiktig pant som kanske framförallt om man redan sitter med Chilwell att dubbla upp Chelsea-försvaret. Det kan mycket väl vara så att det kommer nollor nu när motståndet blir lite lättare.
Mm. Och de här försvarsräkningarna kanske är lite extra intressanta då det är många som sitter med Gabriel och vill ta sig därifrån. Även om vi har sagt att det går kanske att ha lite is i magen i alla fall i en game week. Men jag tror på sikt vill man ändå kliva därifrån.
Mm.
Ja, och för egen del så satt jag med Chilwell, James och Rico Henry. Och lite samma som Stefan där, Chilwell och Rico Henry ser liksom ingen anledning att prata bort ifrån. Gusto är väl ett fullgott alternativ som du ersätter med, Fredrik. Men vi har redan pratat om honom. Jag tror inte på Spurs försvar, men Udogi tycker jag ser jäkligt spännande ut. Alltså, snabb är han och kraftfull och spelar ju oerhört offensivt.
Han är så självklar också. Liksom ja. 20 bast, men han verkar ju ha liksom jordens självförtroende.
Ja, och jag ser liksom inget hot på hans position. Det här kommer man väl käka upp. Liksom. Men i nya tränarens liksom spelsätt ser jag liksom inte att en Ben Davis ska in och konkurrera om någon startplats. Utan han kan man byta in om man behöver liksom säkra någonting. Och Perisic, ja, han har ryktats bort lite grann och sen så verkar han väl snarare ha använts liksom som en ytter. Reguljon har ju inte spelat någonting och ryktas också bort och Sessegnon är väl, ja, men han är väl skadad fortfarande. Han är väl, liksom. Så att jag tycker att det är en ganska fin gubbe att gå till också med Spurs schema. De har ju förvisso dubbla bortamatcher nu, men det är mot Bournemouth och Burnley. Sen så är det Sheffield United och det är liksom kommande tre. Ska förvisso möta Arsenal, Liverpool i Game Week 6 och 7, men sen fortsätter det fina spelschemat. Och det här är ju en spelare som är prisad 4,5 så man inte kommer behöva spela varje vecka. Och ja, men till exempel så skulle han kunna gå och rotera med till exempel Estupinjan hyfsat. Så att jag tycker Udogi är ändå en spelare som är värd att nämna som en rek. Kanske inte att spela varje vecka, men ja, han går in bra där som en 4,5 försvarare. På mittfältet, Fredrik, Madison, Mbeumo och Luis Diaz.
Mm, så var det. Madison drog ju på sig en liten skada här och rykten, i alla fall de rykten jag har läst i våran messenger-tråd, det är ju att han eventuellt i allra bästa fall skulle kunna vara tillbaka till helgen, men att det kanske är tvek om man chansar med honom. De oklarheterna gör ju att han får lämna plats i reken. Och ja, Mbeumo är kvar. Luis Diaz är kvar. Och jag kan inte göra något annat än att ta in Phil Foden. Alltså, ser man ut som han gjorde i förra matchen, man ska möta Sheffield United och helvete, de ser fan ännu sämre ut än Everton, tänkte jag säga. Inte riktigt så. Men de ser ju, det ser ut som en championship, liksom ett championship-lag tycker jag. Jag tror att de kommer åka på dyngpisk i många matcher. Kommer en av de matcherna kan vara mot City? Ja, det är ju rätt troligt skulle jag säga. Så att Mbeumo är kvar, Luis Diaz är kvar, Phil Foden kliver in istället för Maddison.
Mm. Vi hade ju exakt samma mittfältsrekar senast, du och jag, Fredrik. Och jag behöver ju också ersätta Maddison. Jag ska säga det, är det så att man sitter med Maddison i laget så vet jag inte om jag hade lagt ett byte där. Utan jag hade nog bara satt på bänken om man nu har liksom bänkhuvudvärk som många har. För att det är förmodligen inget allvarligt som borde kunna vara tillbaka. Mm. Men om man ska byta in någon nu, då hade jag inte tagit in Maddison. Och då hade jag också vänt mig mot Foden i exakt samma priskategori också. Och Mbeumo, ja, han är såklart kvar. Diaz, Fredrik, jag läste lite om någon eventuell känning eller skada där. Är det så att det inte är något där, ja men då sitter man såklart kvar. Då kan man byta in Diaz. Men är det så att man får information om att Diaz är borta, då tycker jag att det är ett perfekt läge att istället för att reka Diaz vända sig till Diogo Jota i reken. Men har du någon uppdatering där om Diaz eller?
Nej, inget mer än att det, alltså, det var ju då, alla får ju smällar och sådär. Men jag har inte hört någonting om att han skulle vara borta liksom. Så att jag... Om det inte dyker upp någonting mer under veckan, då räknar jag med att han startar. Och han har ju varit, ja men han har inte varit bäst i Liverpool, det har fan Soboslaj har varit. Men Diaz har ju varit bra, gjort de här liksom målen, ja men lite mané, det är lite mané-feeling på honom i känslan. För han, gör, han har det där lilla extra och kan göra målen som inte alla kan göra. Så att, det är jätteoroväckande om det nu visar sig vara någonting. Men jag har inte hört att det skulle vara något liksom av substans än så länge. Så jag lever på hoppet om att han ska vara redo för Newcastle. Jag tror att Newcastle borta är ju liksom en jättetuff match. Så det är inte att jag räknar med tvåsiffrigt poäng där. Men är det någon spelare som jag tänker det skulle kunna liksom ändå kontra in, göra ett mål, komma därifrån med fina sju pinnar, så är det nog ändå Luis Diaz. Så att... om man inte hör någonting att han är liksom out eller skadad så då, och jag satt på honom, så skulle jag definitivt inte byta ut honom. Är det liksom, måste ta in honom nu till Newcastle borta? Nej, det är klart det inte är. Men jag gillar det jag ser, så att, jag sitter ändå tryggt med Diaz i reken förutsatt att han inte är skadad.
Mm. Stefan, även du hade Maddison och Mbeumo i din rek tillsammans med en S i Crystal Palace.
Yes, och jag plockar ju också Maddison som ni alla har gjort. Jag tycker Foden är den naturliga ersättaren. Det är bara att ja, men Pep ska spela honom centralt. Det känns som att det är det enda som behövs nu för att han ska få sitt verkliga genombrott. Nu missar väl Pep några matcher här med en ryggoperation, så, men om jag känner honom rätt så kommer han ligga där i sjuksängen och plocka ut laget ändå. Men iPhone kommer in där och de andra två får faktiskt stå kvar. Mbeumo är ju omöjlig att plocka bort och S har inte kommit iväg med några poäng, men jag tyckte att han såg fortsatt fin ut mot Arsenal och poängen borde komma. Han kanske behöver ha någon bättre lekkamrat än Ayu där. Så om Olise kan komma tillbaka från skada, tror jag det hade gjort mycket gott för SS del, så att motståndarlaget kan fokusera på få två spelare som är lite jobbiga att plocka bort istället för att bara rikta in sig på att stänga ner S.
Mm. Går vi till anfallsrekarna så börjar jag. Förra veckan hade jag Julian Alvarez och Jackson som rekade fram, och vi hade alla tre Alvarez som rek. Det finns ingen anledning att ta bort där heller. Och det är ju precis här jag ska byta João Pedro och kan mycket väl gå till någon av de här två eller kanske vissa. Men jag väljer att inte ändra något. Just nu är det nog favorit att jag tar en chansning på Jackson i alla fall. Jag gillar Chelseas spelschema. Det är nog där jag kommer landa. Då känns det konstigt att ta bort den från reken. Jag hoppas att liksom precis pricka när man ska plocka in honom här. För han har inte kommit iväg med poäng hittills. Men Alvarez och Jackson blir även denna vecka för mig. Stefan, du hade Alvarez tillsammans med João Pedro. Där bör det väl bli någon uppdatering, va?
Ja, det blir det. Vi har redan varit inne på det. João Pedro, jag trodde att han skulle få mer förtroende innan Europaspelet drog igång, men icke. Han är ett rotationshot och han får flytta på sig. Och det får bli Jackson som kommer in där. Så det blir identiskt med din rök.
Yes, och Fredrik, jag räknar med att det inte är Jackson som kommer in här. Du hade rek på Alvarez och Watkins, samtidigt har du i avsnittet pratat om att Watkins, han ska bytas ut förvisso då mot Alvarez, men inte kan du då ha med honom i din rek?
Nej, han får göra plats. Alltså Alvarez är ju kvar, för dit planerar jag ju själv att gå. Men jag tycker att det är svårt att bortse från vissa. Så att för mig känns han liksom given där bredvid. Det pratas och ryktas en del, inte jätteintensivt sådär, Brentford ska köpa någonting. Och, ja, jag tror det när jag ser det, och när de väl har köpt någonting, om de nu gör det, då ska den spelaren matchas in och det hinner gå ett par matcher. Och jag tror inte att vissa kommer att bara sitta bänkarna, har gjort det bra liksom. Så att, Ja, jag tycker att det, och med det här spelschemat, det är liksom, du byter ju inte in en Brentford-spelare nu för om de 4 veckor så börjar det ett bra spelschema. För de har Palace hemma, Bournemouth hemma, sen har de absolut Newcastle borta i femma, Everton hemma. Så 3 av de nästkommande 4 är ju mot liksom, ja, men lag på den undre halvan, bara 2 är klappbruttna liksom, defensivt, speciellt på bortaplan. Så att, nej, det är jag som sitter ren på utespelare från Brentford. Nej, det är ju att gömma sig bakom soffan. Så att jag tycker vissa förtjänar en plats i reken bredvid Alvarez.
Jag tycker det är bra att han får ett omnämnande. Det som jag undrar om det är därför, eller om det är ditt hat mot Jackson.
Men absolut inte.
Men att du inte har en Mbeumo på mittfältet. Jag känner väl lite sådär att dubbla upp Brentford-offensiven. Är det det jag ska göra? Tror jag att Brentford kommer vräka in mål även mot de här sämre motståndarna? Jag är inte helt övertygad. Men om man som dig inte sitter med en Mbeumo på mitten. Om man har João Pedro och behöver gå därifrån. Tycker jag vissa är ett superalternativ. Hur ser du på det, Stefan? Är det lite därför du drar dig för att liksom reka vissa före Jackson? Eller hur går dina tankar där?
Ja, men det kan nog spela in faktiskt. Fredan lägger fram det bra där. Det är inga bra motstånd som de ska möta på hemmaplan kommande 4. Och liksom, ja, då ska man igen, då, det räcker nog så. Man ska nog inte bry sig så jättemycket om den där Newcastle-matchen. Samtidigt lockas man ju av Jacksons 2 kommande här. Ja, nej, det blir svårt. Vi får se vad utfallet blir. Än så länge så är det ju klar fördel till vissa sett från, ja, men vad de har presterat. Vi får hoppas att man tar rätt beslut där helt enkelt. Men för mig är det nog en av de 2 som ska in. Jag är lite orolig för Alvarez minuter nu här efter de värvade in han ytten för rätt mycket pengar. Doku. Vilket, ja, men det känns som att det kan bli ett problem längre fram.
Ja, kanske lite på sikt, men om inte annat också just den här muskelskadan som Alvarez har dragit lite med, som gjorde att han inte startade i superkuppen också, är ju någonting som jag också väger in. Så för mig är det nog också sådär att, jag vet inte, nu har vi alla med Alvarez i våra rekar, men jag tror att jag är närmare att gå på vissa eller Jackson. Och Fredrik nämnde fina spelschemat för Brentford och vissa där. Och ja, Chelsea-spelschemat har väl alla koll på också. Det är dubbla hemmamatcher nu mot Luton och Forest. Och sen så är det Bournemouth direkt efter landslagsuppehållet. Så att, ja, det ser ganska bra ut för Chelsea också, ska sägas. Får se.
Nämna där Alex också att City har ju också ett jävla bra spelschema. När vi ändå är inne på det. Det låter som att alla har det. Men det är ju ett par, tydligt att det är ett par lag. Alltså Sheffield United borta, Fulham hemma, West Ham borta, Forest hemma kommande 4.
Jo, det är bra schema på alla de här lagen. Innan vi går till kaptensdiskussionen ska vi rikta ett stort tack till våra partners som ser till att vi har så fint prisbord. Vi har ju pris till topp 10 i poddligan och det är absolut inte för sent att gå med om ni inte redan har gjort det. Vi har dessutom månadspris och vi har ju faktiskt bara Game Week 3 kvar utav augusti. Och när vi summerar augusti månad, då den som har högst poäng i poddligan, de skickar vi ett superklubb till. Superklubbspel. Jag nämnde ju det, vi skulle tävla ut eller lotta ut 3 stycken superklubbspel till våra patreons här, men det är även pris vi tävlar om i poddligan varje månad. Utöver superklubb så har vi ju priser från Glenn Sportsbar, vi har från unisportstore.se där man även har rabattkod FPL-podden. Man får 20% rabatt på ordinarie pris vid köp för minst 500 kronor och det gäller augusti ut, så det är väl en vecka kvar här. Ni köper er merch, svenska FPL-podden merch på netshirt.se. Vi har lite grejer på väg in med nytt sortiment. Vi återkommer om det när allting är klart och ligger uppe i shoppen. Hos nakata.se, Fredrik, så har man också rabatt.
15% på första köpet, även på nedsatta produkter. Så du vet den här disclaimern som finns hos alla andra. Ja, det finns ju inte där. Så att FPL 2315, alltså det tischerna är nedsatta riktigt bra. Och han var själv inne och fyndade lite här om dagen. Så att FPL 2315, 15% på första köpet på allt på nakata.se.
Yes, och sen så har vi ju reducering.se som är vår spelpartner, och vi fortsätter ju med våra andelsspel som vi lägger ut, och här gäller det ju att inte ta det lugnt där på i veckan, utan här får man vara med om man vill få en andel, eller hur Fredrik?
Ja, det är hårt tryck på dem. Stefan gjorde ju förra helgen, och jag gjorde helgen som var här, och ja, båda vi har lyckats pricka två tior, alltså 10-1, och så uddamålstorsk på de tre som vi bommade, så att vi känner ändå att vi har lite hugg på pengarna, så det är roligt. Och ja, men jag kan verkligen rekommendera in och sitta och pilla med det här, för att det är lite, påminner väldigt mycket om att sitta och pilla med sitt FPL-bygge. Det kan verka liksom klurigt, men jag tycker att Oskar förklarade det bra i det där gästavsnittet som du gjorde liksom med honom. Att, alltså, för jag har bara tänkt, jag har bara fått höra, liksom blivit manglad med att fan, reducerade rader. Man kan få 11-1 och så får man inte det ändå, och så är det bara skit. Så där. Ja, men då har man missat poängen. Det var ju typ, var det över 10 rader, 10 system som vi gjorde via reducering.se som plockade 13-1 i helgen. En snubbe som reducerade ner till 216 raders plockade 13 rätt. Och det hade han inte gjort utan att reducera systemet. Och jag tycker att det är så genialiskt enkelt utformat. Så jag rekommenderar verkligen in och sitta och pilla och hör av er om ni tycker att det är lite klurigt. Så ska jag eller Stefan efter bästa förmåga försöka instruera lite. Och kan säkert knycka lite tips av både Oskar och Daniel där på reducering.se.
Ja, där ska vi väl säga det också. Att liksom släpp sargen nu. Sluta spela era 64 raders system. Och liksom öka på chansen för er och vinna genom att nyttja reducering.se. För visst, vi pratar andelsspelet. Och det är ju klart man ska ha på där, men man kan även gå in, det är helt gratis att använda reducering.se och som sagt, kika lite på vad man kan göra där, och om man tidigare har försökt sig på det här via Svenska Spel, så att det är betydligt enklare på reducering.se än om man försöker liksom lära sig spela reducering via Svenska Spel skulle jag säga.
Och det ska tilläggas också, när du väl har en rad med reducerade system så har du ju en live-länk där du kan rätta. Så att, ja, men jag som har fått, liksom, jag älskar papper och penna, har fått släppa den sargen vad det gäller liksom, stryktips under lördagar. Jag har ju datorn framför och sitter och bara uppdaterar, och då får du liksom exakt hur du ligger till. För det kan ju vara lite klurigt annars, men det är ju supertydligt på, så att den här, liksom, att rätta raden, ja men det gör du live på hemsidan. Så det tycker jag också är en superbra grej.
Mm.
Men Stefan, du löser ett poddsystem till helgen, eller hur?
Det ska jag göra. Och då är väl målet att liksom, i alla fall ta oss minst ett snäpp högre upp i listan, tänker jag. Så nu siktar vi för minst en 11 med förhoppningen på 13 såklart.
13 blir det, det är tredje gången gilt nu.
Det kan det mycket väl bli.
Ja, vi lägger väl ut när vi släpper andelarna, som sagt. Vi skapar ju ett nytt sånt här tillsammanslag varje gång för att alla ska ha möjlighet och chans att gå med. Så det är lite liksom, ja, man måste gå med i laget så. Men det går snabbt när man väl har koll på det. Men ja, vi får väl lägga ut i våra primärt messenger-trådar. Det är ofta där andelarna brukar sticka först till våra patrons. Så att alla kan ha möjligheten att vara med och hugga dem.
Ja, men se till att följa oss i våra sociala kanaler, både på Twitter och på Facebook, så har ni en chans att haka på. Vi brukar lägga ut de här systemen på torsdagar för att köpa andelar. Vi ska gå vidare med en kapitensdiskussion inför Game Week 3, och även denna vecka har vi fredags deadline. Lite mer normal tid, det var 19.15 som var deadline förra veckan, nu är det 19.30, och det är som Stefan har varit inne på, Chelsea-Luton som spelar Game Week 3. Så vi hoppas på lite läckta elvor från Chelsea så vi kan få lite svar. Borde inte innebära några kraschade servrar, men vem vet, se till att sätta i ordning era busslag och vänta inte in i sista sekund med era byten och sätta ut en kaptensbindel. Ska vi göra som vi alltid gör, vilka möter City? Sheffield United borta, det skrämmer i alla fall inte mig med att sätta binden på Haaland, även om Haaland blankade nu här senast. Vad säger du, Fredrik?
Nej, men det är ju, ska ju vara en kanonmatch. Visst, det är bortaplan, men det är ju ett sopgäng de möter. Så att, nej, men Haaland-binden är given. Och ja, för de som sitter på liksom någon annan typ, Mohamed Salah som ska möta Newcastle borta, så nej, men det Haaland kommer ju vara extremt tungt bindlad. Jag tror att väldigt få kommer att släppa honom bara för att han blankade. Så att, visst, det är mycket fina matcher på både Arsenal och United och Chelsea-tillgångar. Men ja, det är, visst, det är ju för den som då på ren pinchy liksom verkligen inte ska binda Haaland, så finns det ju roliga alternativ. Det är klart att det skulle kunna lossna för Bruno Fernandes, eller man kan chansa med Ben Chilwell. Men, nej, men ja, jag är tråkig. Erling Braut Haaland känns som det givna valet liksom.
Mm. Du nämner ju det, både Chelsea och United har hemmamatcher mot Luton respektive Nottingham Forest, men mina blickar dras nog ändå, om man kollar på vicebindel till Arsenal Fulham. Vi var inne på det med Fulhams läckande försvar, att jag lutar mig nog mot Arsenal med vicebindeln, men den riktiga kaptensbindeln så att säga, den sitter definitivt på Haaland. Stefan, hur ser du på Arsenals chanser mot Fulham där? Är det till och med så att man kan söka sig dit med en vind där?
Ja, jag tänkte säga, här kan man gå in och spela handikappspel på Svenska Spel också. jag tror att Arsenal tar en övertygande seger här. Nu fick man den här kämpasegen mot Palace borta. Gjorde mycket bra för moralen, men det är dags för Arsenal att liksom få göra lite mål nu, tror jag. Så att jag gillar den matchen, men det finns ingen i Arsenal som heter Haaland, och därför kaptensdiskussionen är helt irrelevant för min del, utan den kommer vara på Haaland.
Hade Haaland spelat i Arsenal, det hade varit ett kanonläge.
Ja, absolut.
Vi lämnar det där, tycker jag. Det kommer vara så här ganska många veckor, känns det som. Att det är en liten halvtrist kaptensdiskussion. Men vi får ändå försöka liksom singla ut några andra namn för de som verkligen vill sticka ut. Jag vet inte om det här är rätt vecka för, även om det finns andra bra matcher. Jag skulle vilja ha en lite tuffare match på City än Sheffield United. Förvisso borta match, men nej. Jag lämnar inte.
Det blir ännu värre nästa vecka, Alex. Då möter ju Haaland Fulham hemma. Ja. Han också. Så att, han får inte det den här veckan som Arsenal. Men det kommer nästa vecka. Så vi will, to be continued.
Ja, då blir det en lång kaptensdiskussion.
Yes.
Vi går till lyssnarfrågorna. Och vi börjar med en fråga från Lukas Otén. Alla hans spelare har bra matcher här till Game Week 3. Är det värt att dra ett väldigt tidigt bench boost, Stefan?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi kikade ju lite grann på det här, men för vår del då, för våra byggen, så har ju Chao Pedro blivit ett väldigt problem. Mm. Så att, nej, det blir inte aktuellt för mig vad det ser ut som, om inte nu en Ciso skulle gå och vara skadad eller något liknande som kanske gör att tankarna kommer tillbaka på ett sånt beslut.
Mm, så är det. Ja, en av de sakerna som också är lite emot för mig, det är att jag inte riktigt gillar min målvaktsuppsättning. med Turner borta mot United. Får vi se om United kan få igång målskyttet förvisso. Men också Johnston borta mot Brentford. Ja, förvisso förväntar mig starter från båda målvakterna. Vilket är viktigt i en bench boost. Men ja, jag gillar inte supermycket. Och sen så behöver man ju göra byten på bänken. Men är det så att ditt bygge ser bra ut? Jag tycker verkligen det. Att det kan vara värt att trycka av det. Vi har sagt det tidigare. Normalt sett till folk som spelar FPL kanske för första säsongen. Så brukar det vara rätt nyttigt att ta det jäkligt lugnt med de här chipsen. Och liksom nyttja dem längre fram. För det kommer komma veckor då till exempel City har två matcher. Eller Liverpool eller United eller Arsenal. Men det brukar komma mest till våren. Men just den här säsongen så kommer det vara lite färre. Ser det ut som sådana här stora double game weeks. Där det är flera lag som har dubblar. Och det är det man söker med bench boost. Så det finns absolut en anledning att om man har en vecka. Då liksom både hela laget och bänken ser ut att liksom ha kanonmatch. Att bara trycka av det. Så har man det liksom ur världen. Och det jag menar med det är att annars så längre fram så kan man lockas av att dra massa minuspoäng för att sätta i ordning ett bra bench boost. Eller till och med offra sitt wildcard som kanske är det starkaste chippet. Och liksom lägga massa pengar på bänken i ett sånt wildcard och sätta upp det så att man får en kanon bench boost på pappret. Och så kanske den inte faller helt väl ut och så har man men sådana här saker som du kommer behöva offra byten för att göra om laget och inte ha allt för mycket pengar på bänk och sådär. Så att jag säger om du har nu som du själv skriver liksom att alla mina spelare har bra matcher, kör bara Lukas. Fredrik Jens Tors skriver in till oss: hur ska man tänka med spelare som man har i sitt lag som går ner i pris och likadant med en spelare som går upp i pris? Det är ju väldigt många som håller på och jagar priser här. Själv sitter då Jens med Trossard i bygget och vill nog lämna honom. Ska han gå ner till en 6,5 spelare, men framförallt hur ska man tänka kring de här priserna?
Man kan tänka på olika sätt, men jag tycker att den här säsongen så finns det väldigt mycket värde i ganska billiga spelare. Så att för egen del så ser jag inte så stor anledning till att hålla på och jaga prisförändringar. Det är väl mer ifall man ser sig själv helt låst på ett byte och ser att price droppen kommer liksom runt hörnet. Då kan det ju finnas anledning till att trycka av ett tidigt byte. Men å andra sidan, vad är mest värt? Ja, det är om du sitter på ett byte där du precis har råd att göra det. Men annars kan det nästan vara värt att käka en price drop 0-1 för att kunna göra bytet sent och se att det inte kommer några tråkiga uppdateringar eller sådär. Så att, ja, det är ju med de lägena man sitter och det är precis på liksom tiondels miljonen att det går att göra bytena. Men nej, jag vet inte. Jag tycker så som upplägget är nu med att det finns mycket liksom billiga backar, billiga anfallare, mid-price mittfältare som man vill gå till. Pengar är fan inget problem för min för egen del. Så att jag bortser från price dropsen helt. När det kommer till prishöjningar så liksom, då är det mer att det är ju mer att jag bygger en buffert. Ta på en sån som jag nämnde, Mitoma där. Gått upp till 6,6, kan han kliva upp till 6,7. Då har vi köpt oss bra med liksom buffert om det skulle vara så att det börjar blankas en del. Och spelschemat tuffare, för då kommer ju en del att lämna. Så att det är mer så jag ser det. Ja, det är ju värre när det liksom är så här supertajt om stålar. Jag tycker inte att det är så den här säsongen.
Nej, jag tycker också att det är värt att nämna också för spelare som är kanske nya och inte har spelat FPL tidigare, att de här prisförändringarna, hur de fungerar. Till exempel Joao Pedro, han har ju gått upp 0-1 i pris. Nu ser han ut att gå ner, men för att du ska kunna få ta del av en höjning så måste han gå upp 0-2 för att du får ta del av hälften av det. Så kostar han då 5,5 och han går upp till 5,6. Ja, men då om du säljer honom får du fortfarande 5,5. Går han däremot upp ytterligare ett till 5,7 och du säljer honom, då får du 5,6. Det fina med det i det här läget, det är att man inte behöver göra ett tidigt byte på Joao Pedro om han ser ut att gå ner nu här. Utan om du hade han från start, tog in han för 5,5 och han går ner till 5,5, så kommer du fortfarande få samma pengar som om du skulle sälja honom tidigt. Så det är värt att tänka på. Och här skulle jag säga, det är inte jätteenkelt att veta, men om man går in på transfers på FBL-sidan så kan man välja pitch, view eller list. Det står precis ovanför dina målvakter när du är inne på transferfliken. Trycker du på list, då kan du se vad du har köpt din spelare för och vad du kan sälja honom för. Nu i början så är det ju ganska enkelt att hålla koll på det här, men när du är inne mitt i säsong så, ja men, hade jag den här spelaren från Game Week 1 eller plockade jag in honom och vad var hans värde då? Då kan man hålla lite koll på om en liksom price change verkligen påverkar dig. Så det är tips om ni inte redan kände till det. Stefan, kan vi skjuta in där? Jens är ju inne på det, han sitter med Trossard i bygget och vill lämna honom. Det är väl ett perfekt läge att gå ner till någon 6,5 spelare. Vi har pratat om både Mbeumo, Esse och Mitoma finns ju där också.
Ja, jag tycker det. Det är svårt att veta vad Trossard ska göra för att slå sig in i Arsenal 11. Som sagt, han har inte fått många chanser, och Enketia har gjort det bra, så att det är väl svårt att se att han ska petas från strikerplatsen där också.
Yes. Vi har fått lite frågor om City. Daniel Hedlund undrar om Foden är given. Jag tänker på Peps roterande oavsett insatser. Och det är väl det, att det är ingen som är given i City. Men jag tror ju att hans chanser på kort sikt bör vara goda. Och det är därför vi alla tre rekar honom som vår mittfältsrek. Och även Sebastian Granat Lövdal är inne på samma sak, att City har ett väldigt bra spelschema. Undrar vem man ska komplettera Haaland med, om det är Foden eller Alvarez. Och det tycker jag snarare är en fråga hur ens lag ser ut i övrigt. Ja, jag gillar väl Foden något mer än Alvarez, men Foden sitter på den här mittfältsplatsen där, som sagt, jag hade inte sålt någon av mina United-gubbar eller Arsenal-gubbar som jag har, eller en Mbeumo, det är mitt femman av mittfält inför den här omgången för att få in Foden. Däremot så har jag ju möjligheten att gå till Alvarez från en João Pedro, så det beror nog lite på vad man sitter i för läge där, men ja, jag håller ändå Foden före Alvarez, men ja, det är lite som skiljer ändå. Fredrik Johan Norberg undrar, utav 7,5 mittfältarna så har Luis Diaz, Foden och Madison alla tre sett spännande ut under inledningen. De har även hyfsade matcher kommande omgångar. Om ni bara kan välja en av dem att gå till, vem skulle det då vara? Och får vi lite räkna bort Madison där, kopplat till sin skada som det är just nu, va?
Jag har ju svårt att bortse från kombinationen av hur fin Foden såg ut senaste matchen och det här fina spelschemat. Luis Diaz har också sett fin ut på ett annat sätt. Det är ju svårt att jämföra de spelarna, tycker jag. Man får väl jämföra poängen de producerar snarare. Men det har ju tuffare schema, Liverpool. Sen ser de ju fejda ut offensivt. Jag tycker både Diaz och Foden förtjänar omnämnanden, men nej, jag förstår att man blickar mot Phil Foden och jag håller väl ändå honom högst i den skaran.
Stefan Olle Asp, många kommer gå på Jackson, men är Enketia ett alternativ för någon som sitter med Pedro och inte har några pengar på banken? Känns som man får starta för Trossard och Fulham läckte senast och det finns bara ett gratisbyte tillgängligt.
Ja, nej, jag tycker inte det. Hans Enketias plats känns långt ifrån säker. Sen vet vi inte hur länge Jesus blir borta. Det snackades ju om 3 veckor när han drog på sig skadan. Så att, jag hade inte gått till Enketia faktiskt. Då tycker jag Jackson känns hetare.
Och som sagt, det där är lurigt. För att jag kan absolut se att Enketia får starta mot Fulham och kan ta jättemycket poäng eftersom Fulham är så svaga defensivt. Men jag håller med dig, jag vill vara lite mer långsiktig i ett sånt byte. Och det kanske inte är det jag hade prioriterat. Då hade jag nog hellre lite chans att sitta kvar med Pedro som mycket väl kan få starten här till Game Week 3. Men det beror på vad man har på bänken. Yes, Camilla Ljung, hon sitter med Pickford i mål men vill byta. Ja, Camilla, det här pratar vi om inför Game Week 1. Jag har faktiskt inte förstått. Pickford fick ju väldigt mycket kärlek av många och plockades in. Vi alla i podden har varit ganska tydliga med vår syn på dinosaurie Pickford med de korta armarna och Evertons försvar. Jag vet inte, det är väl sådär om man sitter superbra förspänt och inte har något annat att göra så kan man väl offra ett målvaktsbyte. Samtidigt skulle jag vilja säga det, vad har förändrats sen Game Week 1? Men ibland så är det ju bara så att man kommer på att det där var inget bra beslut och så får man rätta till det. Om man ska gå från Pickford tycker jag det är svårt för att vi har bara två Game Weeks att gå på. Transferfönstret är öppet än. Jag gillar ju mitt val med Johnston, men som jag har gått på. Men det är också det där osäkerheten kring om det kommer hända. Jag vet inte om jag hade velat gjort ett byte nu till Game Week 3. Av den anledningen hade jag nog avvaktat med transferfönstret. För att Camilla frågar, går man till Onana eller går man till Sanchez? Så även Chelsea har ju värvat in en målvakt där. Det är väl fortsatt tänkt att Sanchez ska starta med. Jag tror att det kan bli en viss utmaning om Pochettino vill ha in en målvakt med lite bättre fötter. Så jag hade avvaktat med det bytet i alla fall till transferfönstret är stängt. Vad säger du, Fredrik?
Ja, men jag är väl lite färgad kanske om mitt eget bygge, men jag tycker att det raka bytet i fläcken hade jag i alla fall övervägt. Pickford är ju ingen och hålla i handen, det har jag aldrig tyckt överhuvudtaget. Sen är det ju att behöva lägga liksom ett byte på ett målvaktsbyte. Men kanske är det just en sån här Game Week liksom när mångas lag ser väldigt fina ut. Och det kanske snarare liksom är huvudvärk när man ska sätta bänken. Och det kanske då man kan liksom smyga in ett litet sånt byte. Utan att det liksom skadar allt för mycket. Och då, jag hade ju ändå liksom fan hellre gamblat på att gå till... Jag vet inte vad stil tänkte säga. Det kanske var att ta i. Men nej, jag hade hellre gamblat på att gå till fläcken än att sitta kvar på Pickford.
Stefan Thomas Björkman har lite funderingar om Mbeumo och just vårt tycke kring honom. Han skriver det att han har ju överlevererat poängmässigt under första två omgångarna. Och det har han väl. Lite kopplat till att han har fått de här liksom, två straffarna som man liksom inte kommer få varje omgång. Men det är ju absolut inte så att han har något tok överlevererat, tycker inte jag. Vad säger du?
Nej, men jag tycker att han har överlevererat. Och sen lite flytt nu senast här, att han gjorde det andra målet på stopptid, för att det såg ut som att han skulle missa bonus innan det. Han har överlevererat, men spelschemat är så pass bra så att det finns fortfarande case för att gå dit. Men om man inte har honom så är ju vissa ett alternativ också, ska ju tilläggas.
Han vill även höra våra tankar kring Chelsea, om det är ett måste att ha Chelsea-spelare framöver utifrån spelschemat. Och det tycker väl inte jag att det är ett måste. Jag tycker ju Chilwell är en spelare som man bör gå till om man inte redan är där. Men annars... Ja, Chelsea, vad har de visat? Jag tyckte de såg inte superbra ut mot West Ham. Det finns fortfarande en del frågetecken att rätta ut. Sen så med det sagt så kollar jag själv på att attackera det här spelschemat innan vi har sett det. Alltså ta en liten chansning och gå till Jackson till exempel. Men jag ser inte det som ett liksom måste att man ska ha trippelt Chelsea nu. Utan det finns absolut, det är lite vad man är för typ av människor. Vill man vara absolut först med spelaren när poängen börjar rulla in, ja men då tar man också en chansning. Annars kan man sitta lite lugnt och gå på lite mer säkra kort. Och det ser jag inte Chelsea-gubbarna som riktigt än.
Där får vi ta inför Game Week 6. Men hur fel kan det gå när man har Luton, Nottingham Forest och Bournemouth kommande tre? Det är lite så jag tänker kring Chelsea. Så att jag tycker det är oerhört bra läge att chansa.
Ja, det är ett bra läge att chansa. Men som sagt, jag ser inte den här självklarheten att man måste trippla upp Chelsea nu redan till Game Week 3.
Absolut inte.
Jan Karlström, Fredrik, de stora namnen på mitten har inte levererat som man tänkt. Rashford, Bruno, Ødegaard, Saka och så vidare, utan det är de mindre klubbarna som börjar bäst med poäng. Brighton, Brentford, Nottingham, Bournemouth som exempel. Kommer detta hålla i sig eller tar 8,0-spelarna över snart?
Ja, alltså på sikt tror jag ju att det kommer att levereras från de lite dyrare mittfältspelarna. Och som sagt, vi har sett 2 gameweeks. Det är liksom procentuellt så ökar vi på ganska mycket för varje gameweek som kommer här. Så att, vi kan sitta här om en vecka och så har liksom Saka gjort 2 baljer, Bruno har gjort 2, Rashford har gjort 1+1. Och då är det helt annat ljud i skällan liksom. Och då har man glömt ungefär som vi gör med Foden. Att man liksom, det grymtades lite efter första veckan där och nu är han Jesus själv, tänkte jag säga. Så det svänger snabbt och när det då är så fina matcher på de här som har underlevererats som nämns. Så ja, för egen del tycker jag det kan finnas liksom ett case för att samla in ännu mer information. Och sen är det så att ser både Bruno och Rashford jättebleka ut här hemma mot Forest. Båda blankar och ja, det är liksom, då kan jag liksom verkligen köpa att man kliver därifrån, för då blir ju också schemat lite tuffare i alla fall för United där kommande 2 med Arsenal och Brighton. Så att, för egen del så får de Forest här lite och bevisa sig att de ändå ska kunna klara av att leverera. Men med det sagt så fattar jag att tålamodet, det är kort och det är lite sådär, det står och väger nu för egen del just med Forest. Alltså, det krävs ändå någon form av leverans.
Yes, Stefan, en bra fråga till dig, för du sitter lite samma situation som Fredrik Lindgren. Han har 2 fria transfers och vill bli av med João Pedro och Gabriel. Är det värt att göra båda bytena även om jag sannolikt kommer bänka en av de spelarna jag tar in? Eller är det bättre att välja en av dem att byta, svälja price drop på den andra för att således rulla en free transfer och ha 2 fria till Game Week 4?
Ja, nej, men jag har ju exakt samma dilemma. Jag har väl varit ganska inne på att jag ska undvika price drops, men jag tror att jag börjar svänga mer och mer till att spara, för att de här bytena inför Game Week 4, de kommer kännas jäkligt fina att ha, tror jag. Lite beroende på just med, ja, men eftersom jag har så många som möter varandra där i Arsenal och United.
Du sitter ju också precis som mig med Johnston i mål, som där hans position kan bli osäker.
Ja, exakt. Det gör jag ju. Och liksom, blir det så att det blir för många problem, då utesluter jag inte ett tidigt wildcard. Men jag hade gärna hållit på det lite längre faktiskt.
Nicolas Myrén har en jättelång fråga. Jag ska försöka koka ner den lite. Han har 3 stora bekymmer just nu. Det är Pickford i mål, Gabriel i backlinjen och Rashford på mittfältet. Hur tänker vi kring prioritet på byten här? Målvakt, backlinje, mittfält. Vi har väl redan varit inne på att Rashford inte är panik inför den här gameweeken. Annars så är det en plats som jag skulle prioritera mycket på grund av att det finns så många andra spelare att gå till där. Gabriel, Pickford, jag hade nog, alltså för den här gameweeken har man 2 fria transfers, men då kanske jag hade gjort ett byte på målvakten, för att jag gillar inte alls Pickford. Gabriel tror jag kommer starta, Rashford kommer starta och båda de har bra matcher. Men annars tycker jag Gabriel är en liksom prioriterad spelare att plocka ut på lite sikt. Det är ingen spelare man kommer vilja ha, tror jag. Fredrik, hur prioriterar du de här spelarna och liksom bekymren som Nicolas har?
Ja, men just den här veckan tycker jag kanske inte att det är några liksom majbraser på någon av de här 3. Utan det är nog små liksom korvgrillningseldar på sin höjd. För är det någon match som till och med Jordan Pickford ska kunna hålla nollan i, så kanske det är Wolves hemma. Det är liksom, slutar den matchen 0-0 så är det väl ingen som är förvånad. Så att, jag tycker liksom inte att det brinner. Jag menar, Rashford, du kan sitta lugn. Gabriel, det är lite hur man själv vill göra då. Men alltså, vi var inne på det, de ska möta ett sopigt försvar. Han är nickstark. Jag vet fan om man vågar gå därifrån alltså. Så att, nöja sig med att göra ett byte, absolut. jag landar nu i att jag hade kanske switchat målvakt ändå utav de tre.
Yes.
Nu har ju inte Arsenal någon som kan spela på den vänsterbackspositionen eller i den här matchen. Så att det allt tyder ju på att det blir Zinchenko där. Och sen att Gabriel Saliba och White är de övriga tre i backlinjen.
Mm. Vi har fått en drös frågor om Gabriel. Jag tycker vi har svarat på det mesta där kring. Det är väl ingen superbrådska att byta ut den här just till Game Week 3. Men... ja, det beror på hur en slag ser ut. Då har man ett byte över kan man absolut göra det redan nu. Fredrik, det här är en perfekt fråga för dig. Tror jag. Eller jag tror att du gillar den. Joakim Borén. Efter att ha haft en Mboemo i alla drafts sen spelet släpptes så bytte jag till Esse precis innan första deadline. Då jag såg en reggskylt med just Esse. Detta har jag fått ångra. Är det värt att byta Esse mot en Mboemo inför Game Week 3? Eller ska jag stå mitt kast och stanna kvar vid mitt reggskyddsval?
Ja, det är för det första så tycker jag är lite synd om New York. För att den swingen som har varit däremellan är kanske inte 100% befogad om man ser till hur liksom poängfördelningen så ser ut. Sen är det ju så man tar, kan man förtjäna de poäng man har. Så är det ju. Men jag lider lite med dig. Nu ska de ju möta varandra här. I Game Week 3. Så att det är väl inget fel i att göra det raka bytet tycker inte jag, om man nu kan göra det. Men jag har liksom också full förståelse för om man väljer att hålla kvar vid det. Tycker S har sett bra ut, han ser väldigt självklar ut, han tar ju oerhört mycket plats i laget. Och det såg man senast mot Arsenal, han var ju överallt och hämtade boll och sådär. Men jag håller samtidigt Brentford som ett betydligt bättre lag. Men det är ett bättre lag än Palace. Så att jag hade någonstans ändå lockats av att göra det sidledsbytet. Sen kan det slå fel, Esse kan komma ifrån en massa poäng, men jag tycker att Mboema är liksom ett så pass bra val att för egen del hade jag nog kunnat motivera att göra det ändå och bara käka att det inte föll väl ut. Det hade på kanske inte sett, kunnat sett helt annorlunda ut eller motsatt ut, men Esse hade ju kunnat komma ifrån en poäng. Nu gjorde han inte det. Ja, shit happens. Jag hade nog bara gjort bytet rakt av.
Vi tar en sista fråga från Patrik Fagrell och den får gå till dig Stefan. Är det för tidigt att gå på James Ward-Prowse? Ska man vänta till Game Week 7-9 där när spelschemat lättar? Känns lite som att han skulle kunna bli en talisman i detta West Ham.
Jag tycker att det är för tidigt. Det är liksom Brighton, City, Liverpool, 3 utav de 4 kommande. Så att jag hade väntat faktiskt. Men inledande, det han visade upp var ju såklart bra 2 assist direkt och ja, men slår mycket fasta och det visste vi. Och sen nyper han straffarna på det, då kommer han vara en talisman, det tror jag.
Yes, och med det så tackar vi för att ni har lyssnat även denna vecka. Vi fortsätter väl prata om att ha lite tålamod med era val. Ni har gjort arbetet bakom förhoppningsvis när ni valde ert bygge och ge spelarna chansen i Game Week 3. Stort lycka till, så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Ha det bra!
Ha det gott, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.